Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi en stjärna från spelet Starburst här som ska berätta hur smidigt det är. Jaha, så smidigt alltså. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Listar dig hos Kry.
Okej, Erik, ny vecka. Och en liten ny gammal grej igen, va?
Ja, precis. Nu ska vi faktiskt göra så att vi breddar konceptet lite grann framöver med ojämna mellanrum. Det kommer såklart vara When We Were Kings de flesta veckor. Men lite då och då, när vi känner för, så kommer vi också med viss regelbundenhet skjuta emellan med When He Was King eller When She Was King. Vi kommer göra avsnitt som fokuserar enbart på enskilda spelare. Och vi var ju där och nosade lite grann när vi pratade om Diego Maradona före jul i samband med hans bortgång. Men då var vi alltjämt ändå ganska bundna till specifika säsonger i Diego Maradonas karriär. Det är inte tanken den här gången. Det är inte den huvudsakliga tanken framöver. Utan vi ska rätt och slett ta en mer eller mindre karismatisk fotbollsprofil från förr. Och vi ska gå igenom hans eller hennes karriär, personlighet, bakgrund, förutsättningar och utmaningar. Så vi får se vart det tar vägen, hur det landar och vad ni tycker. Men nu kör vi detta och så ser vi vart det hela tar vägen.
Och där är 1-1. Romario, han får inte få något utrymme alls. Han bara glider fram. Och så är han ju så iskall i avslutningen. Han skjuter inte in bollen, utan han placerar in den utom räckhåll för Ravelli. Efter bara 1,5 minut så händer det här.
Romario was the most incredible player. The speed of turn, speed off the mark, the ability to beat someone. He's just an amazing player. Romario is to me the scariest thing I've seen. I remember him just stood in front of me thinking I've got him, and him spinning on me and running behind me thinking what the hell was that. You can handle straight pace because you can just drop off, but change of direction at pace with the ball, pray.
Ibland brukar vi säga att du kan flytta en spelare från staden, men du kan aldrig ta staden ur honom. Aldrig har det varit mer sant än i historien om Romario. Romario var Rio de Janeiro in i minsta por av sin korta kropp. Det innebar att om man ville ha Romario på planen fick man leva med Romario utanför planen. Under många år var han världens bästa anfallare. Han är med i mitt världslag över alla tider. Han gjorde mål, mål, mål. Men om du försökte disciplinera honom, att få honom att passa in i nya miljöer, så misslyckades du. Hur hårt du än försökte. Romario var Rio de Janeiro och Rio de Janeiro älskade Romario. Och om du inte gillade det kunde Romario inte bry sig mindre.
Ja, ska man tro på sagan? Ska man tro på berättelsen som Romario gillar att klä sig själv i, så var han ju speciell från allra första början. Du vet vad han själv brukar säga om sin egen födelse, va?
Han där uppe tittade ner på jorden, pekade på mig och sa he's the one.
Det här är grabben. Oh. Det här är killen som ska göra det. Och det kan man väl i så fall säga att det inte var en självklar profetia. Han där uppe har väl i och för sig lite koll på saker och ting och vart de ska ta vägen. Men för alla andra som såg den här nyfödda killen, så var det kanske inte en världsframstående atlet som de fick ögonen på. För han var ju jätteliten när han föddes, Romario. Han vägde under 2 kilo som en svensk prematur och började ju sannoliken livet i uppförsbacke, oavsett ifall vi tittar på hans hälsa eller hans övriga livsförutsättningar. För som de flesta kanske hört så levde Romario sina första år i den här favelan, den här kåkstaden som heter Chacarezinho. Och det är ju inte ett lite fattigt område, utan det var på den här tiden, ja men, Rio de Janeiros näst största favela, Rio de Janeiros näst största slum. De hade pressat in sådär 60 000 pers på en halv kvadratkilometer eller något i den stilen. Och där bodde Romario med sina föräldrar i ett träskjul. Ingen elektricitet, inget rinnande vatten, knappt ens någon ytterdörr, utan det var mer eller mindre rakt från den dammiga gatan och in till den maliga madrassen som Romario tillbringade sina första år på. Visserligen snabbt aktiv, snabbt spring i benen, snabbt fokuserad vid bollar. Men bor 60 000 pers på en halv kvadratkilometer, så är det inte direkt så att det är några fullstora elvamannaplaner som man kan gå och slå några crossbollar på. Utan det är ju i bästa fall gathörnen, i bästa fall en kickabout med 86 andra i blandade åldrar.
Ja, men det är det där jag är fascinerad av. Spelar de alltså? De spelar fotboll typ 30 mot 30.
Väldigt mycket så. Väldigt mycket så. Och ofta bara liksom just på gatan. Och det är kulligt och det är backigt. Ja. Och någon gång kommer det en bil och då ställer man dit stenar. Och Romario bodde bara i Chacarezinho tills han var sådär 4 år gammal. Så det är inte så att han är så ofta med i de stora grabbarnas pelada, de stora grabbarnas spontanmatch. Men han är där. Och sen fanns det tydligen också någon sorts fält nere vid järnvägsspåren där det i alla fall gick att spela med lite yta omkring sig. Och dit tultade Romario ofta. Där så blev han väl någonstans en fotbollskille. Sen var väl också grejen med den här familjen att även om de var riktigt, riktigt fattiga, så hade de ändå sysselsättning. De hade påhugg. Farsan Edevair hade under några år ett ganska fast jobb på någon sorts fabrik där de tillverkade målarfärg. Tror du det var hälsomässigt gynnsamt?
Det var kanske inte skyddsmasker.
Nej, det var väl inte riktigt det. Men när han inte jobbade där så hjälpte han till på byggen. Och när han inte byggde så krängde han vattenmeloner och tog lilla Romario med sig. Och mamman i familjen hade någon sorts tvätteriverksamhet som hon var inne och bidrog till. Så de hade ändå en inkomst. Och det faktumet gjorde att de hade möjligheten att flytta familjen från kåkstaden till fattigkvarteren efter några år. Och det är ju verkligen inte en flytt som innebär att de kommer upp sig så det är jättemycket på den sociala stegen. Men de får en ytterdörr. De får med tiden elektricitet. De får sängar. Och det är inte så tokigt. Nej. De flyttar till en stadsdel som heter Villa da Penha uppe i norra Rio de Janeiro. Och det är väl den typen av förort där de allra flesta brassar faktiskt har vuxit upp. Det är fattigt och det är våldsamt och det är mycket droger i omlopp. Men det är ändå inte favelan, det är inte kåkstaden. Det är mest bara liksom grått och dammigt och på ett sätt väldigt långt ner till Copacabana. Mm. Men på ett annat sätt geografiskt fortfarande hyfsat nära. Men där hamnade Romario i 4-årsåldern och där tog väl hans liv en ny början. Men uppförsbacken hade ju inte avtagit. Det var kanske inte riktigt lika brant socialt, men fysiskt hade ju Romario problem genom barndomen. Han var liten och kortvuxen och blev i och för sig rätt knubbig ganska snabbt. Men därtill hade han också andningsproblem, någon sorts bronkit. Jag vet inte om han hade varit för mycket på farsans målarfärgsfabrik. Mm. Och därtill talsvårigheter. Att han hade läs- och skrivsvårigheter behöver man knappt ens nämna. Det är klart att han hade, som väldigt många andra brassar. Men han hade då även svårt med talet. Och konsekvensen blev ju bland annat att både han och hans brorsa, som hette Ronaldo, hade ju det tufft i skolan. Och det var ingen elitskola med väldigt tydliga pedagogiska planer och extremt hårda krav. Men de klarade ju knappt en grundkurs i någonting.
Nej.
Tills då pappa Edevair kom på snilleblixten, kom på sättet att verkligen få dem högmotiverade. Och här är vi ju så långt fram att Romario nästan är uppe i tonåren redan. Och pappan förklarar att ja, jag vet att du struntar i skolan, jag vet att du bara vill spela fotboll. Och jag vet att det är ganska svårt att spela under de förutsättningar som vi lever. Men om du bara fixar det här, om du bara klarar av det här med skolan, då ska jag starta en egen fotbollsklubb till dig och din brorsa. Och sagt och gjort så blev det Estrelinha da Penha, de små stjärnorna från Villa da Penha. Det var där i pappans nystartade klubb som Romario egentligen började spela organiserad fotboll. Och när han väl hade gjort det så blev det ju tydligt för alla som både spelade med honom och mot honom eller som tittade på att oj, här finns det en talang, här finns det förutsättningar som vi knappt har sett maken till tidigare. Så även om det är kul med farsans kvartersklubb så får vi ju lov att försöka förvalta detta. Vi tar med den här lilla grabben till storklubben Vasco da Gama och så låter vi dem titta på det hela. Men Vasco fungerade som så många storklubbar i så många delar av världen, både förr och nu, att de får ju tiotusentals mer eller mindre begåvade lycksökare varannan kvart. Så det är inte alltid de hinner göra någon verkligt grundlig utvärdering av en spelares förutsättningar, utan det är ofta en okulär besiktning. Aha, kort, knubbig, krokiga ben. Nej, vi tror inte på det här. Nej. Vi har spelare med bättre fysiska förutsättningar. Vi väljer att försöka med dem istället. Så nej, det är inte ens värt att du kommer hit någon mer. Aha, okej. Okay. Blev inget med Vasco da Gama. Kändes inte direkt värt att testa med Flamengo eller Botafogo efter det. Så istället blev det en lite mindre klubb som heter Olaria. Och det är sannoliken ingen etablerad bjässe. Ska man på något sätt göra en begriplig svensk parallell så är det väl som att Romario har fått nobben av Djurgården och istället får börja spela med Sollentuna.
Mm.
Lite så ser väl storleksförhållandena ut. Men när då Romario körde igång och faktiskt fick en möjlighet, en riktig klubb, ett riktigt lag, en ordentlig plattform att prestera utifrån, ja då går det ju snabbt. Då väller ju målen in och då inser Vasco da Gama att okej, den där killen vi skickade bort utan att egentligen ha givit honom chansen, vi får lov att ta tillbaka honom in i organisationen. Det var någon motståndartränare som någon gång hade liksom satt sig för att studera honom för att försöka komma på ett motmedel att ge sina spelare, som lite uppgivet tvingade skaka på huvudet och konstatera att det är så jäkla ovanligt med den här anfallaren. För annars brukar ju fotboll beskrivas som ett spel som i slutändan definieras av sina misstag. Du släpper in ett mål, du tittar i efterhand och konstaterar att helvete, mittbacken låg fel.
Ja.
Du konstaterar att helvete, det var ett bolltapp i precis det mest sårbara läget. Det är liksom alltid så att ett misstag eller två någonstans ligger till grund för att försvarskedjan har rämnat. Men inte med Romario. Han gör dussintals mål utan att någon motståndare gör ett fel.
Ja.
De gör inga misstag. De står rätt, de rör sig rätt. Men det går inte att stoppa. För när han väl drar iväg på den där lilla enmeters accelerationen, ja då kan inte mittbacken göra någonting. Det är mer eller mindre omöjligt, utan det måste förhindras och bromsas längre fram i planen. Det måste handla om att liksom skära av servicen till Romario. För ifall bollen väl är nära hans fötter runt straffområdet, ja då krävs det inte längre några misstag.
Nej.
Utan då gör han mål som inte borde gå att göra. Och där är ju också en grej. Det är inte så att Romario är nervös, ängslig och orolig i en ny miljö när han nu ska spela med och mot bättre spelare. Nej. Utan han är ju bara helt övertygad om att det kommer gå precis lika bra där som det gjorde hemma i kvarteret. Och det gör det ju. Upp genom tonåren, in i A-laget, spela direkt, prestera direkt. Och inte på så sätt att Romario slår igenom som någon typ av underbarn eller tonårskomet. Han är inte 15-16 när han får börja spela för Vascos A-lag, utan han är ju 19.
Ja.
Men det anmärkningsvärda och det viktiga är väl ändå hur han beter sig och hur han presterar när han väl får möjligheten. Han får ju då bilda anfallspar med en gammal storspelare som heter Roberto Dinamite. Det är inget dåligt fotbollsspelarnamn. Det är inget trist namn på en brasiliansk striker.
Han är väl en av de största legendarerna i Vasco.
Ja, absolut. En av de största legendarerna. Klubbens bästa målskytt någonsin. Mm. Och med honom ska då Romario bilda anfallspar. Och det gör han. Och inte nog med det. Han överglänser ju Roberto Dinamite så gott som omedelbart. Han går in och vinner skytteligan i det Carioca-mästerskap. Alltså den distriktstävling i och runt Rio de Janeiro som alltjämt är oproportionerligt viktig för brassarna. Men som på 1980-talet var minst lika viktig som den nationella ligan. Mm. Det var liksom en tung turnering, Carioca-mästerskapet. Och där gick bara Romario in och började piska in mål. Men sen fanns ju det här som vi var inne på för några minuter sedan, att hela hans sätt att spela i slutändan ändå var en uttolkning av hans karaktär. Och det innebar ju att han var en sorts antik anfallare som inte längre tillverkades ens på 1980-talet. För då hade du börjat slå igenom den här med liksom statistiskt baserade modellen för att förstå och förklara fotboll. Det började tjatas om hur alla spelare minsann tvingades gå igenom en match och var utan bollen 98,7% av speltiden. Mm. Du har bollen i 36 sekunder under 90 minuters match. Därför är det vad du gör utan bollen som är det viktigaste för att vi ska kunna vinna. Men Romario struntade ju totalt i de där 98,7%. Han deltog inte i matchen ifall inte det egna laget hade bollen och den var nära honom.
Ja.
Liksom pressspel och liksom uppoffrande löpningar för att skapa ytor åt andra. Han gjorde inte sånt. Nej. Det struntade han totalt i. Och ja, sådana spelare görs inte längre. Och det var någon som beskrev det här stråket i honom, det som så tydligt definierade honom, som att det gjorde honom till en heroiskt egoistisk spelare. Det fanns något nästan hjältemodigt i att så benhårt hänga kvar i sin egoism när alla andra krafter inom fotbollen drog åt det kollektiva hållet. Oh. Romario spelade enbart för att det var kul. Och det var enbart kul när han hade bollen. Annars fick det kvitta. Så såg ekvationen ut för honom. Och det är klart att ska den ekvationen gå ihop gentemot resten av fotbollsvärlden, ja, då är det rätt tufft. Då krävs det nästan att du gör mål mer eller mindre varenda gång du får bollen.
Ja, och en otrolig tro på dig själv.
Jo, för
att i alla lägen. För att gå lite knackigt och ändå ska du fortsätta göra det här.
Ja, men det är någonstans det mest obegripliga med Romario. Att han ger sig ut i den stora fotbollsvärlden samtidigt som den börjar moderniseras och allt mer professionaliseras. Och det är väldigt lätt att just mäta en spelares prestation. Och i de där mätningarna ligger Romarios värden på noll. I precis, nästan alla kategorier. Förutom då den där kolumnen där det står gjorda mål. Och det var liksom kravet på honom från dag ett. Att ska du kunna delta i elitfotboll så krävs att du gör mål hela tiden.
Mm.
För så fort du slutar göra mål så är du totalt meningslös att ha i ett lag. Och att lyckas med det en match, det är väl en sak. Att komma undan med det i en halv säsong i något rätt knackigt gäng, ja, det kan väl gå. Men att komma undan med det under 1990 in i 2000-talet i några av världens största klubbar och i världsmästerskap där han representerar världens mest framgångsrika fotbollsnation. Det är ju helt orimligt. Oh. Det finns liksom ingen realistisk möjlighet att det ska kunna fungera.
Alex?
Yes!
Som du vet är vi ju sponsrade av Stryktipset. Ett spel från Svenska Spel, Sport och Casino. För dig är över 18 år.
Det är vi verkligen. Den fina 90-åringen Stryktipset.
Ja.
Och stödlinjen.se finns ju där för dig om man har problem med sitt spelande.
Exakt. Och vi firar ju det med att låta lyssnarna dra sina bästa 90-minuters historier på Stryktipset.
Så är det.
Och det vill vi gärna ha fler historier, så skicka in dem på kings@perfectdaymedia.se så får ni en t-shirt för varje publicerat inlägg.
Mm.
Och idag så har vi en historia från Perra som går så här. Året är runt 2010. Jag och alla mina polare var fattiga studenter. Jag tillbringade helgen med en av mina bästa polare, Ragge. Vi hade inga planer för denna lördagen, så jag kom med ett förslag om att dra en rad på Stryktipset. Men Ragge säger, okej då, men bara så du vet så har jag inte så här jättemycket pengar nu för tiden. Vi glider in på den lokala spelbutiken och vi har blivit enade om en 128 kronors rad. Precis när vi ska sätta vår kupong så får Ragge ett samtal i telefonen. 5 minuter senare så har han pratat färdigt och jag hade skrivit färdigt vår kupong. Vi delade på betalningen och fortsatte dagen mot matchstart. Om jag minns rätt så var detta en helg med FA-cupen och många matcher var svårtippade. Vi följde matcherna med stort intresse. När det närmade sig slutet märkte vi med fasen att vi hade 12 av 12 rätt. Sista matchen som spelades klockan 18 var Manchester United mot ett blåbärsgäng. Vi hade spelat ett kryss och matchen stod 0-0 i 73 minuter. Potten på oavgjort var 1,2 miljoner och jag ringde mamma och frågade vad hon önskade sig i födelsedagspresent.
Det ska man inte göra i förtid.
Nej, det ska man inte göra.
Nej.
3 minuter senare gjorde United 1-0. Potten gick ner till 36 000 och vi sjönk ner i varsin ända av soffan. Sista minuterna var ett helvete när blåbärsgänget hade ett träff i ribban och en i stolpen. Men vad fasen, 36 000 delat på 2 blev en rejäl utekväll. Dagen efter, trötta och slitna, gick vi tillbaka med kupongen till den lokala spelbutiken. Lämnade över den och verkade ointresserade. Kan du se om det är något på bongen? Mannen som checkade vår kupong ropade ut: bankvinst? Det är ju för fasen en bankvinst, grabbar. Vi klarade inte av att låtsas och började skratta. När måndagen kom ut så cashade vi ut våra pengar. Och det här är en väldigt fin historia om 90 minuters himmel och helvete, kan man säga. Det finns så många liksom skal runt Stryktipset som gör det roligt i 90 minuten. Vi säger stort tack till våra vänner på Stryktipset. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar och deras kampanj Livets alla löften. Och där har vi pratat om löften som vi har brutit tidigare, men att man alltid kan komma tillbaka och faktiskt lita på Länsförsäkringar.
Verkligen, verkligen. Ja. Jag har varit och nalla på mitt buffertsparande tidigare.
Aha. För något viktigt då, hoppas jag.
Nej, det var inget viktigt. Men nu är det någonting viktigt. Jag ska ju på resa i vinter.
Ja.
Så nu är det 10%.
Ja.
Rakt in på buffertsparandet.
Det är ju väldigt, väldigt bra. Men det är ju inte riktigt det, bara det att buffertsparande ska vara. Liksom. Ett buffertsparande har man ju framför allt för när man hamnar i knipa. Alltså. Låt mig lära dig detta, för, Alex.
Ja, okej. Okay. Ja. Nu är det verkligen husägare mot lägenhetsägare.
Någonting går sönder. Bilen pajar.
Har ingen bil.
Behöver liksom någonting till ungarna. Alltså någonting som händer i farten som man inte riktigt har planerat.
Vet du vad mina ungar behöver?
Nej.
Upplevelser i jul.
Ja. Men du förstår vad...
Jag förstår vad du använde ditt buffertsparande till. Och jag använde mitt buffertsparande till nöjen. Och det måste få vara okej,
Håkan. Nej, men det är helt okej. Okay, men du är inte riktigt buffertsparande.
Ja, det tycker jag.
Ja, okej. Okay.
Det är mitt löfte.
Ja. Att ha roligt för ditt buffertsparande.
Ja, okay.
Ja. Men för oss övriga som inser liksom att man behöver pengar i kniviga situationer, så är ju Länsförsäkringar din vän i viken.
Verkligen.
Som du alltid kan lita på. Mm. Och du behöver liksom inte sätta av väldigt, väldigt mycket pengar varje månad, utan det kan räcka med en hundralapp. Då har ju faktiskt de möjligheterna att få de här pengarna att växa.
Precis. Och är du ganska ung ute i landet och har ett arbete eller liksom en inkomst, och du känner att du har en möjlighet att lägga undan pengar. Då räcker med sin 100-200 spänn. Börja nu. Du vet, du ska bli gammal.
Ja,
när du börjar bli 65-67, då är det där pengar alltså.
Verkligen.
Mm. Börja med ditt pensionssparande eller ett buffertsparande. Och glöm inte att länsförsäkringar finns där när livet inte blir som planerat.
Nej, och att länsförsäkringar faktiskt kan hjälpa dig med bank, pension och även försäkring.
Yes.
Så du har allting under ett paraply.
Det har man.
Och vi säger stort tack till våra vänner på länsförsäkringar.
Tack.
Vi är sponsrade av AirUp, Alex.
Mm.
Detta har jag stor erfarenhet av.
Berätta.
Jag har tre döttrar som tjatade till sig en varsin sån här flaska. Mm. Och jag var ju skeptisk naturligtvis. Mm. Som man alltid är när man är äldre och yngre vill ha någonting.
Mm.
Och sen testades detta hemma. De var helt lyriska. Och med tanke på att jag själv är ganska dålig på att dricka vanligt kranvatten.
Mm.
Därför att det känns ganska trist. Så testade jag detta. Och är numera helt såld på det själv.
Berätta hur det där fungerar då.
Nej, men du har en speciell flaska som du kopplar en podd till.
Mm.
Alltså ingen podcast, men en podd.
Nej, det fattar jag.
Ja, som helt enkelt gör en slags lukt eller doft till vattnet.
Mm.
Som gör att det smakar väldigt mycket bättre.
Okej. Okay. Mm. Ja, det där var ju en retorisk fråga. Jag vet ju hur det här fungerar, för att jag har en flaska själv.
Ja.
I morse så gav jag en flaska till min son.
Jaha. Blir han lycklig?
Ja, och så försökte jag förklara det här för honom. Men han är ju 5, så det gick inte. Det mynnade mest ut i pappa har jag päron i hjärnan nu.
Ja.
Men han gillade den i alla fall.
Ja.
Och han sa också, jag tycker den svarta flaskan är cool.
Ja.
Mm.
Och för alla oss som tycker det är lite trist med vanligt kranvatten, men som faktiskt behöver dricka mer, och det behöver vi väldigt, väldigt många, inte minst nu när det börjar bli varmare, så ska ni definitivt testa detta.
Verkligen.
Och nu är ju ett gyllene tillfälle, för att går du in på airup.se, air-up.se, så ger rabattkoden KINGSDAY 10% rabatt på ett köp hos AirUp. Och rabattkoden är giltig till och med den 30/4. Och går inte att kombinera med andra erbjudanden. Men det behövs inget annat erbjudande. För att när ni väl har testat detta så kommer ni inse att oj, jag dricker mycket mer vatten. Oj, jag mår mycket bättre.
Yes. Air-up.se. Kings är rabattkoden och det är 10%. Och det erbjudandet är fram till och med den 30 april.
Vi säger stort tack till AirUp.
Tack.
Han ska till Europa, han ska till PSV, han ska till Jos Hiddink, va?
Ja, det blir ju så. Och det är både oväntat och lite logiskt. För som du nämnde, PSV, de är trots allt regerande Europamästare. De har därtill vunnit den holländska cupen och de har vunnit den holländska ligan. Och i den holländska ligan gick de verkligen fram som en slottermaskin. De gjorde 117 mål på 34 ligamatcher säsongen innan den här värvningen. Och det var alltså ett snitt på 3,45 per match. Men till deras heder så ska sägas att de liksom ville, de såg behovet av att ligga i framkant. Okej, det här funkade den ena säsongen, men vi måste utvecklas och uppgraderas för att vi ska kunna fortsätta hävda oss. Och i sin Europacup-vinnartrupp, där hade PSV 4 danskar och en norrman. Men här någonstans så bestämde de sig för att även försöka sig på en ny typ av värvningar. De bestämde sig för att försöka hitta det mest spännande i Sydamerika. Och var då bättre än den mest spännande spelaren från den största och mest framgångsrika fotbollsnationen på kontinenten. Och det här blir någon typ av förlaga till det vi pratade om i avsnittet om Deportivo La Coruña, där de var raska ur startblocken och lyckades kapa åt sig Bebeto och Mauro Silva. Då var det ju den galiciska banken som var någon typ av brygga för övergången. Och här är det ju såklart Philips, den stora sponsorjätten, som gör någon typ av beredningsarbete. De knyter kontakter och de ser till att rätt folk får prata med rätt folk och att möjligheten på så sätt ändå ligger kuppen. Och när Hiddink återberättar det här, så då säger han just att det var den kvickfotade aktionen som gjorde övergången möjlig. För sen började Real Madrid intressera sig och sen kom FC Barcelona. Men då hade Romario redan givit sitt ord. Ja. Och det var tydligen tillräckligt, för de hade inte skrivit något papper, men de hade kommit överens. Så när Romario åker över det stora havet, ja, då landar han inte i Spanien eller i Italien, utan han landar i Eindhoven, och PSV betalar den högsta transfersumman som en brasiliansk klubb någonsin har fått.
33 miljoner.
Ja, det var stort på den tiden. Det var mer än vad Flamengo hade fått för Zico.
Ja.
Så det var ju en stor sak när Romario ändå landade i Holland. Och det går inte att hävda att han gjorde någon besviken. För den inhemska dubbeln, den vinner ju PSV den här första säsongen också. Och Romario vann skytteligan där, och Romario gjorde mål efter 2 minuter i den holländska cupfinalen som de också plockade hem. Sen är det ju ett litet, jag vet inte om det går att kalla besvikelse, men ett litet bakslag i Europacup-spelet. För där lottas då PSV mot Real Madrid. Och det är klart att det inte är alldeles enkelt. Den första matchen i Holland slutar 1-1. Romario gör målet. I den andra matchen så leder Real Madrid med 1-0 tills Romario kvitterar i 84. Och sen faller PSV i förlängningen. Men det går liksom inte att säga att ja, Romario har gjort någon besviken. Nej. Eller att det inte har blivit så bra med Romario. Utan han gjorde sannoliken sitt under en fin första säsong i Europa.
Ja. Och tillbaka i PSV. Sen nästa säsong så har en ny tränare, va?
Ja, och det är då Sir Bobby Robson som hade tagit England hela vägen till en VM-semifinal. Och som med fog ska beskrivas som en ganska liksom demokratisk och inkännande och pragmatisk engelsk coach. Ja. Han är ju inte som de andra var på 1970- och 1980-talet i England. Men han var inte heller Gus Hiddink. På den skalan så faller han väl någonstans i mitten. Han vill ändå ha lite ordning, disciplin och auktoritet. Och det blev ju problematiskt i relation till Romario. Och som Sir Bobby Robson själv beskrev det hela i sin egen självbiografi, så hade han a large pool of good players and one tropical fish. Och the tropical fish, Romario, skulle då ha varit as brilliant as he was unmanageable. Oh. Han gick inte att vara manager för. Det gick inte att styra honom. Och Bobby Robson menar att han tränade enbart när han själv kände för.
Oh.
Och han hade svårare för den hållningen än vad Gus Hiddink hade haft. Han hade svårare att hitta fram till en situation som funkade både för spelare, manager och för den delen den övriga spelargruppen.
Ja, han beskrev honom på träningen som patetiskt lat.
Ja. To Romario, Friday night was party night. Ja. Even if we had a game the next day. Och han häpnar just inför att han är ute, eller han är ute till 4 på natten. Och sen sover han, sen sover han 14 timmar. Ja. Och sen ruskar han på sig inför en kvällsavspark. Och här ska det väl i och för sig skjutas in att grejen med Romario och hans natt liv som aldrig stannade. Det var ständigt pågående. Det var ju att han knappt drack överhuvudtaget.
Exakt vad jag tänkte komma till. Därför att jag, när jag läser om, så känner jag så här, ja men det här är ju, det här kan vara Gassa, det här kan vara George Best.
Kan vara Maradona.
Kan vara Maradona. Många liknelser med Maradona.
Ja.
Men hur fan fixar han det? Nej, men han drack
inte. Han drack inte, och han såg till att få sina 14 timmar när det var mörkt ute. Han var ute till 04.00, sov 14, 18.00. Han vet att Gus Hiddink på sin tid, det var matchsamling 18.30. Rulla in där 18.29.30.
Ja.
Och sen är han klar för att göra 3 mål mot Twente Enskede. Liksom.
Ja, vad gör man då?
Nej, det var ju så han rullade, och det var ju så han fick det att funka. Och det var ju också väldigt, ja, men det är ju centralt att förstå det här för att få ihop Romarios karriär. För ifall man bara liksom säger, och sen var han på nattklubb till 4 dagen före match, ja, då får man ju inte ihop det.
Nej.
Då är det obegripligt ifall man med nattklubb tror att det innebär att han liksom dricker 9 drinkar, 4 Budweiser och en lina. Ja. Nej, det var inte så Romario gjorde.
He was a Coca-Cola man, som Robson sa.
Och så Bobby Robson försökte med de metoder och de resurser som han hade till handa. Han hade ju svårt med kommunikationen också, för det här är ju innan Bobby Robson har varit i Barcelona. Han har bara varit i England. Han kan såklart inga språk förutom engelska. Romario, han lärde ju sig holländska.
Han gjorde det.
Ja, men det ska ju för sig vara som när Glenn Strömberg pratar italienska. Att han pratar ju fortfarande holländska med brasiliansk favela-brytning. Ja. Men han pratade holländska. Ja. Men jag tror att det kanske kom lite senare. Här var det så att så Bobby Robson försökte kommunicera med Romario, med Frank Arnesen som mellanhand. För Frank Arnesen pratade spanska och spanjorer och portugisisktalande förstår ju ändå varandra. Ja. Så han arrangerade för liksom ett rensa luften-möte, tala ut-möte, sätta ner foten-möte. Bobby Robson på ena sidan bordet, Romario på andra sidan bordet, Frank Arnesen som mellanhand, tolk och budbärare. Robson har lagt upp det så att han liksom förklarade för Frank Arnesen vad han ville ha sagt. Och Frank Arnesen hade själv en del på hjärtat, för spelargruppen var ju trots allt rätt trött på Romario. Uh-huh. Alldeles oavsett om han var bra 4-4 på träningen. Så det var mest Arnesen som tog ordet, som förklarade vad Sir Bobby Robson ville ha sagt och förklarade hur han behövde bete sig gentemot de andra på planen och i omklädningsrummet. Och han pratade och han pratade, och Romario ska inte ha sagt ett ord. Arnesen pratade ännu mer. Romario säger ingenting. Det enda han gör är, enligt Bobby Robson, att titta allt mer aggressivt i ögonen på oss två som en kobra. Uh-huh. Och till sist tappar Frank Arnesen modet och tålamodet. Han blir förbannad för att han inte får något svar. Han ska ta en gammal klassisk telefonkatalog som dunkar ner den i bordet och rullar hijo de puta och går ut därifrån. Ja. Och så Bobby Robson bara liksom häpnar inför en fotbollsspelare som klarar av att behandla sin tränare och sina lagkamrater med total nonchalans, total disrespekt, inte bevärdiga dem med ett ord. Nej. Och sen ändå rycka på axlarna och gå ut och göra 3 mål.
Ja.
Och citat, hade han inte varit en så bra spelare hade jag jagat honom ur staden.
Ja, men vad gör man?
Nej, det är återigen den där ekvationen som vi redogjorde för i början. Du måste göra ett par 3 mål i stort sett varenda match för att du ska kunna bete dig på det här sättet.
Och samtidigt så, ja, det är inte bara han, men han åker ut ur landslaget, va?
Ja, det gör han ju. Till att börja med får han inte vara med i Copa America 1991. Och det är än idag lite oklart om det var så att han själv tyckte sig behöva semester. Eller om det var så att interimtränaren Falcao tyckte att han hade för dålig disciplin. Jag tror väl att det var både och. Ja. Romario tyckte att han behövde semester. Han kunde tänka sig att glida in någon kvart före avspark i första matchen. Men han tänkte inte ligga på något uppladdningsläger. Nej. Och då tyckte den här Falcao att ja, men då får det väl kvitta. Så där var han inte med. Och sen så skär ju sig faktiskt med den tillträdande förbundskaptenen Carlos Alberto Pereira också. För han kallar Romario till en typ av fredsmötesmatch. De ska spela träningsmatch i Porto Alegre. Flyger in Romario, ska snacka med Romario. Sätter Romario på bänken för att liksom fasa in honom i gruppen igen på något sätt. Och det får ju Romario att istället flippa ut totalt. Har jag flugit till Porto Alegre från Holland och du ska sätta mig på bänken? Ja. Så rullar inte Romario. Och Pereira rullar inte så i sin tur. Han vill ha lite auktoritet och han vill ha folk som ändå beter sig och lyssnar. Så han hivar ut Romario ur landslagstruppen och sen syns han inte till igen på 18 matcher och 278 dagar. Sen lever han sitt fotbollsliv i Europa under ett knappt år.
Nu finns poddboken Stulet barn, baserad på boken med samma namn av Katrin Viom Fägerstrand. Stulet barn är berättelsen om Maria som 1968 adopteras från Sydkorea till Sverige. Det ingen i Sverige vet är att Maria har föräldrar i Sydkorea som förtvivlat letar efter henne. I den här poddboken vävs Marias historia samman med andra människoöden. Det de har gemensamt är att de alla är stulna barn. Lyssna på Stulet barn. Bara på Storytel.
Demideck presenterar fasadcharader.
Dörrklockan. Du ska gå in där.
Polis.
Effektar.
Nej, tennis tror jag. Pingvin.
Alltså, jag fattar inte att ni inte ser. Nymålat.
Men det var många år sedan vi målade.
Demideckare målar gärna, men inte så ofta.
Med tre företagstjänst, tre växel, kan ni hjälpas åt att svara, få fler affärer och nöjdare kunder, även om ni befinner er på olika platser. Låt inga samtal lämnas obesvarade. Jobba smartare med tre företag. Välkommen!
Men succén i PSV gör ju till slut att de stora kanonerna får upp ögonen. Och en av de största av alla tar ju honom till slut.
Ja, hans sista säsong i PSV så vinner han hela Champions Leagues skytteliga trots att PSV blir sopsist i sin grupp när det väl ska fördelas finallag. Och totalt sett, han var ju rätt länge i Holland.
Det är
ju
häpnadsveckan. Det är ju den klubb
han var ju i Vasco vid fler tillfällen, men det här är ju liksom hans längsta tid sammanhängande i en och samma klubb. Ja. Så han är där länge och han, ja, beroende lite på vad man ser som en officiell match och vad man ser som en träningsmatch, så stannade han på 165 mål på 167 matcher för PSV. Ja. Och det är ett rätt okej facit, i synnerhet under ett målsnålt 90-tal. Ja. Det var inte många som ens kom över 0,5 mål per match i snitt. Och Romario ligger där på 1,0 per match i snitt. Så det är klart att det inte är orimligt att tänka sig att en klubb som FC Barcelona ska få upp ögonen för honom och övertala honom att komma dit, trots att det egentligen inte finns plats. För det här är ju Johan Cruyffs dream team. Och det är ett lag där vi redan har Risto Stoichkov, Ronald Koeman och Mikael Laudrup. Och sen finns det inte plats för fler.
Nej.
För du får inte ha mer än tre utlänningar i elvan på den här tiden. Så ska Romario in, då måste någon av de andra ut. Och det är ju ett problem i sig. Och därtill är det inte så att Romario springer benen efter sig för möjligheten att flytta till Barcelona. Han börjar ju ställa sina mer eller mindre orimliga typer av krav. Ja visst, den här lönen, det ska ju vara världens högsta.
Ja.
De här villkoren. Och så förresten, en volleybollplan, en beachvolleybollplan då på träningsanläggningen. Och en annan beachvolleybollplan vid klubbens högkvarter. Och jag tror i för att de la sand på den ena och asfalt på den andra. Men det är ju också en grej där att Romario lär sig att skjuta tåpajar i futsal, den här liksom inomhusfotbollen. Mm. Sen finns det ju också en fixering i Brasilien och framförallt Rio vid fotvolley.
Mm.
Alltså, ja men fotbollsvolleyboll.
Det är fruktansvärt roligt att kolla på.
Ja, de är extremt skickliga.
Ja, hur duktiga de är. Ja.
Och det är ju vad det låter som. Det är volleyboll på en plan med, jag tror det är en beachvolleybollstorlek.
Ja.
Och så använder du fötter och händer för att hantera bollen. Tre tillslag verkar de väl ha på sig.
Inga händer, va?
Nej, för helvete, så är det. Nej,
ja. Allt utom händer.
Ja, nej, men det du får använda i fotboll såklart. Och så kanske det varierar om du har två eller tre touch. Men det där älskar Romario. Och han är såklart sjukt skicklig på det. Och skulle han kunna tänka sig att masa sig ner till Johan Cruyffs dream team i Barcelona, ja, då fick de fan lov att anlägga några volleybollplaner. Och det fick väl vissa katalaner att dra öronen åt sig. Och sen var det ju där med utlänningsgrejen. Stoichkov förstår ju vad det här innebär och han gillar ju det inte alls. Och då ska vi börja rotera? Nej, det här är inte bra. Och ska vi prompt ta in en fjärde utlänning? Ja, då borde vi verkligen ta Lubomir Penev istället, min gamla goda bulgariska kamrat. Men så kommer Romario och så gör han det som Romario gör. De spelar 8 försäsongsmatcher. Romario är 14 mål på de 8. Och Romario börjar prata med Cruyff. Börjar nästan faktiskt lyssna på Cruyff.
Ja.
För bland det första Cruyff säger till honom i termer av instruktioner, det är att fan, Romario, du rör dig alldeles för mycket. spring mindre.
Det gillar Romario.
Det gillar Romario. Och Cruyff förklarar ju såklart att ja, men du ska vara i de ytor och de områden där du faktiskt är farlig. Du ska konservera din energi för de möjligheterna. Och det är då du blir riktigt effektiv i mina ögon. Och det var inte så att Romario och Cruyff skulle komma och dra jämt i alla lägen under sina år ihop. Men den här grundhållningen, att fotboll i grunden inte är en sport som utövas med ben och lungor, utan med huvud och fötter, det älskade ju Romario. Ja. Den bästa tränare jag någonsin haft, sa han ju under alla år.
Ja.
Och det var i grund och botten för att han just fick vanka omkring och spara sig till de situationer där han själv tyckte det var kul. Och den attityden, det här med att fan, det är bollen som ska göra jobbet, den var ju väldigt central i den cruyffianska Barcelona-metodiken. Den finns ju i någon mån kvar än idag, men den var väl kanske allra tydligast under de här Dream Team-åren. Han hade en assistent, en klubblegendar som heter Kalles Rekschas, som har sagt de här bevingade orden, springa. Springa är för fegisar.
Mm.
Som sagt, det är inte så att den retoriken inte låter bra i Romarios öron.
Nej.
Sen är väl träningsmatcher och försäsong en sak, men sen ska det ju faktiskt demonstreras i ligaspel också. Och i seriepremiären hösten 1993 så står Barcelona mot Real Sociedad. Baskerna från Real Sociedad. Och i mål har ju Barcelona basken Andoni Zubizarreta, som tycker sig kunna en del om hur Real Sociedad spelar och vilka som representerar det laget. Så han tänker att fan, jag ska ta ge den här nya killen några användbara tips här, för jag kan ju Real Sociedads målvakt utan och innan. Så han går fram till Romario i spelartunneln och säger att ja, den här målvakten, han agerar på det här sättet. Han brukar liksom se till att komma ut snabbt och göra sig stor så att du är medveten om det ifall läget uppstår. Om jag bara tittar på så blir det. Ska du lära mig att göra mål? Romario förstår inte vad det är frågan om. Och sen går han ut och FC Barcelona vinner premiären med 3-0 och Romario gör alla tre mål. Hattrick. Och det är inga trista mål han gör heller. Det är framförallt så att tvåan och trean, helt otroliga små mästerverk. Det är två chippar, två lobbar av olika karaktär. Och vart och ett för sig är de extremt sevärda. Men sen är det också notabelt för att båda de målen, alla tre målen som Romario gör i den här matchen, de assisteras ju av Pep Guardiola.
Aha.
En ung 22-årig Pep Guardiola som också tycker att bollen ska göra arbetet och att det någonstans är för fegisar att springa. Och de får ju ett väldigt bra samspel, en väldigt god förståelse ute på planen. Och Guardiola har beskrivit Romario som ett uppspeedat trafikljus. För det var enkelt att titta på honom och förstå att det är rött ljus mest hela tiden.
Ja.
Det händer inte mycket, det är rött. Det är bara att stå stilla. Men sen så fanns det det lilla fragmentet mellan det att han står stilla och det att han är uppe på maxvarv genom sin acceleration som Guardiola lärde sig uppfatta. Det lilla segmentet när trafikljuset slår om till gult, det lärde sig Guardiola att förstå. Och det var ju inte just att det är gult i 4 sekunder och man hinner anpassa sig. Det var gult i 400 delar,
ja,
eller 4/10. Och då gällde det för Guardiola och snabbt som tusan få iväg rätt boll på rätt yta. För då gick Expressen.
Ja.
Och det var svårt att hinna med det. Det var svårt att förstå sig på det. Men Guardiola hade ju fotbollshuvud nog för att göra det. Och när han kunde förlösa Romario och liksom skicka iväg honom på hans ytor, så är det klart att det hände grejer. Då blev det 3 mål och hattrick direkt i premiären. Och då kunde väl Romario gå av den planen och slänga ett öga mot Zubizarreta och fråga sig, ja, skulle det vara svårt att göra mål på den här killen? Och han kom inte särskilt nära sina lagkamrater någonstans i Europa. Men de han spelade med här i Barcelona, de kunde ju ändå inte heller låta bli att hänföras för just det här att talk the talk, walk the walk. De hade en skicklig mittfältare som hette Baquero.
Ja.
Och han brukade dra den storyn om hur varje gång det var match så visste man, för att Romario berättade, kom in, gnugga händerna, haft en bra 14 timmars sömn. Idag blir det 2 mål.
Ja.
Så brukar Romario säga. Och så gick han ut och gjorde två mål.
Ja.
Och till och med en liksom internationell landslagsmittfältare som Baquero sa det att det är klart att det var kul och det är klart att det var bra för laget, men det fick det att känna det jävligt liten också. Ja. För så där kan inte jag spela fotboll.
Nej.
Jag kan inte komma in och bara bestämma hur det ska gå i en match innan den har börjat, oavsett motstånd och någonting. Och den där grejen med att just säga vad han ska uträtta, säga vad han ska göra. Jag vet inte om det var någonting som han använde sig mer av här i Barcelona, men det fäste sig starkare i Barcelona. Det är fler som berättar det oftare. Baquero säger den där grejen. Det blev väldigt väl citerat och uppmärksammat när han kom till Barcelona och ska liksom bra, vad tror du om den här första säsongen? Jo, Senny, det kommer bli så att jag kommer göra 30 mål. Det är vad jag kommer göra.
Ja.
Bara, okej då. Och sen finns ju också de här skrönorna just i relation till Johan Cruyff, för ja, Romario levde ju som han hade gjort i Eindhoven, fast uppskruvat några hack. Det kunde ju ändå börja närma sig Rio-livet i Barcelona. Det fanns stränder, det fanns sol, det gick och var ute ännu senare. Så ja, han var ju ute en del.
Ja.
Och drack inte mycket, fick sina 14 timmar, kom i speldugligt skick, men Johan Cruyff tyckte väl inte det var optimalt. Så han var sur någon fredag när Romario hade varit ute hela natten före och de hade match mot Atletico Madrid dagen därefter. Och det här är bara liksom en månad in på säsongen, en månad in på hans tid i Barcelona, och Cruyff förklarade, men så här kan det inte gå till, Romario, vi kan inte ha det så här, men okej, gör du 3 mål imorgon så förlåter jag dig. 3 mål? Okej, 3 mål. Hattrick mot Atletico borta dagen efter. Och därtill tydligen 2 mål underkända också. Och sen i samma liksom samma fack av skrönor, den där som var Cruyffs egen favorit.
Ja, den som är överallt.
Ja, exakt. Det är väl, och just det med att Cruyff själv drog, den får vi väl utgå från att den stämmer. Ja. För visst, Barcelona var bättre än Eindhoven, men det var ju inte Rio. Romario ville ju till Rio så ofta det någonsin gick. Och han kunde ju åka dit som vi andra åker till ett lantställe över en weekend. Fanns det 36 timmar så tyckte Romario någonstans att det var värt det. Men kunde det gå att lugga åt sig ytterligare ett halvt dygn eller två, så ville han ju ta alla möjligheter. Och det som Cruyff då ofta säger är ju det här med att han kom till Cruyff och sa att fan, kan inte få 2 dagars extra ledigt den här gången, för nu är det bra tryck bort där i Rio och nu vill det hänga kvar där så länge det går. Och Cruyff säger, ja visst, gör du 2 mål imorgon, då får du också 2 dagars extra ledigt efter matchen. Då kan du mer eller mindre vara borta hela veckan. Går 20 minuter av den där matchen, Romario har gjort 2 mål, börjar signera, byte. Nu har jag gjort 2 mål, mitt plan går om en timme. Det är liksom, jag bokade efter det jag visste att jag skulle göra, så byt ut mig nu. Och det är klart, det är svårt att inte skrocka gott när sådana anekdoter faktiskt också ska visa sig vara sanna.
Du har hört första delen, When He Was King, om Romario. Fortsätt gärna mejla oss på kings@perfectdaymedia.se och följ oss gärna på Instagram på www.kpodcast. Vi hörs nästa vecka. Ha det så bra till dess. Hej då.
Den här podcasten är producerad av Perfect Day Media.